I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allsvenska podden här, det är onsdag i inspelande stund. Har gått ett tag sedan senaste omgången har färdigspelats. Makoto Asahara heter jag. Om ni lyssnar på förra veckan när vi återuppstod från lång sommardvala, då vi har nog koll på vem jag är. Och ni har nog koll på Hugo Månsson och Josip Ladan också som tagits in här igen. Hur är läget med er?
Man blir lika förvånad varje gång att man faktiskt blir insläppt. Men det är bara att njuta av förtroendet, så det är bara att köra på.
Får passa på så länge du kommer in.
Exakt, exakt. Hur är du själv?
Jo då, det är bra. Mör är man ju efter gårdagens deadline day. Var ju långkörare nere i tv-studion, och det hände ju faktiskt lite i allsvensk perspektiv där också. En riktigt sen bomb ur allsvenska mot Isak Bergman Johannesson till FC Köpenhamn. Lite fascinerande att jag, Per Boman, vi satt ju och pratade om just Bergman Johannesson innan det, om liksom att ja, men han kommer ju, när han väl går så kommer han liksom göra rätt beslut och så vidare, men vi ser det inte just nu på horisonten, han har nog tålamod. Och sen kommer den smällen 10 minuter senare, och bara ringa upp Per Boman igen, det var inga konstigheter, han vill nog gå och lägga sig egentligen. Hur reagerade ni, Hugo, hur reagerade du på den här övergången?
Precis som Per sa i livesändningen så blev jag också chockad när jag såg det. Jag visste att Isak Bergman Johannesson drar till sig intressenter och att det är ingen snack om att det är en skicklig spelare, och man är alltid förvånad över hans ålder, att han bara fortfarande han är 18 år. Det känns som att han är 23 för att han har levererat så länge. Han har ju varit i stort sett en toppspelare i Allsvenskan i 2 års tid, skulle jag säga. Men ja, chock skulle jag säga var mitt första intryck.
Ja, och första uppgifterna i Danmark, de gjorde ju gällande att det var då ännu mer chockerande, 3 miljoner euro, det vill säga dryga 30 miljoner kronor. Det är en spelare som vi alltså pratat då, tresiffriga miljonbelopp, ja, det trodde man kanske inte, men man pushade upp det till det i alla fall för något år sedan, han verkligen slog igenom. Sen har väl du rätt ut det här lite, du pratade med Zacharias Mård där.
Ja, man vet väl aldrig om man reder ut på den sidan som du menar med 30 miljoner, det är ju framförallt danska journalister som har gjort sin sak för 30 miljoner, och Zacharias Mård håller väl inte riktigt med om att 30 miljoner är fallet, och han är väl nog inte så intresserad av att hålla det så lågt, utan snarare tvärtom, han vill nog ha så hög övergångssumma som möjligt, så att kanske någonstans där mitt emellan. Han hävdar i alla fall att det var både till NT, fotbollskanalen, och till oss att det ska röra sig om närmare 50 miljoner kronor, och det fick jag också uppgifter om från annat håll.
Ja, alltså, och då finns ju mer logik, och då ska det ju slängas på någon sorts vidareförsäljningsklausul, säkert någon form av lite andra
prestationsbaserade bonusar också.
Ja, den lilla detaljen som alltid läggs till, det finns väl olika avbetalningsplaner på ett eller annat sätt, men det var ganska tydligt direkt i pressmeddelandet att det här finansierar hela vår vinterverksamhet och liksom allt det kommer göra på transfermarknaden. Sen är det ju oklart hur mycket de kommer göra på transfermarknaden, men sett till vad Norrköping ligger, det var vi inne på också förra avsnittet, så lär de ju behöva göra en del, känns det väl som.
Ja, definitivt, och det som Hugo var inne på förra podden, det är ju framförallt backlinjen som behöver förstärkas, så att det finns liksom, Wahlqvist kan inte vara ensambärande i den linjen, och Lund och Agardius har ju inte direkt övertygat.
Henke Kastegren,
undantaget som bekräftar regeln här, men det är fortfarande liksom, för att vara en topp 5-kandidat så är det faktiskt alldeles för tunt, och till saken har ju också att Kastegren har ju haft bud på sig, bland annat från Österrike, Austria Wien där. Så att det kommer säkert hända en hel del i Peking. Däremot, alltså framförallt det jag tänker på om Bergman Johannessons roll i Köpenhamn, till den klubben han kommer till, alltså FCK, måste man, det ska man också lägga till protokollet, att FCK är långt ifrån samma klubb idag som man var bara för en 5-6 år sedan. Det har förändrats väldigt mycket i Danmark, det är framförallt Midtjylland som har tagit kliv efter att de har ingått det här oheliga partnerskapet med Brentford.
Och tackar ändå nej till massa pengar för Jenska just
precis. Vi har Brøndby som är danska mästare, så att det finns lite att jobba med för en del av dem. Men då det som, om man tittar bara rent position och talangmässigt och liksom skicklighetsmässigt, så utgår jag starkt från att Bergman Johannesson ses som en rak ersättare till Mohamed Darami, som har gått till Ajax för, med, även med danska mått mätt, stora 120 miljoner kronor. Sen om det är någonting som Bergman Johansson ska göra nästa vecka eller om ett halvår eller nästa säsong, det återstår att se. Men man lägger inte den, man går inte den, efter den typen av profilvärvningar med den historiken om man inte tror på honom långsiktigt. Så att...
Plus att de danska klubbarna, när de har tagit de här stora talangerna från Allsvenskan, exempelvis Daniel Svensson som få har koll på, men som Nordsjälland, som också är en klubb som identifierar potential, köper loss det och sen satsar på talangerna. Och det är ju det jag tänker komma till, att just danska klubbarna, när de tar de här talangerna, så ger de också väldigt mycket speltid och förtroende till dem omedelbart. Daniel Svensson exempelvis, han hade ju bara gjort några matcher i division 1 för Bromma pojkarna, och han har gjort matcher nu för Nordsjälland i danska ligan och i något europeisk kval, om jag inte missminner mig. Och samma sak Joel Andersson, han var ju inte ens helt tokgiven i Häcken innan han lämnade för Midtjylland, och i Midtjylland har han ju spelat både Europa League-kval och ja, Europa League, och såväl som danska ligan. Så att de är duktiga på att faktiskt ge förtroendet också.
Alltså är det, vi har ju pratat om det här förut liksom inom svensk fotboll, att just det här med danska ligan kräver helt annan typ av priser. Om där vi spelar i Sverige så hade man inte i närheten kunnat få 120 miljoner.
Nej, precis.
Men det är för att de danska klubbarna på helt annat sätt. Jag vet inte om det är liksom kortare fraktavgift på transferavgifter eller någonting när de är närmare kontinenten eller hur det funkar, men någonting är ju de gör rätt i alla fall. Jag skulle inte säga att det här, även om FCK såklart är en större klubb alltså infrastrukturmässigt än vad Norrköping är, uppenbarligen så måste ju Isak Bergman Johannesson ha känt att det finns någon form av behov av hans egen utveckling att lämna i det här stadiet, för annars skulle det inte ske så här pass tätt in på deadline på det här sättet.
Nej, precis. Och det vi är ju alla överens om att det kom ju. Vi återvände till ordet chock. Alltså det var ingenting som, alltså att det var några indikationer på att han skulle lämna överhuvudtaget. Det har ju bara varit prat om Kajust till exempel och den här eviga Anel Ahmedhodzic transferhistorien. Men Bergman Johannesson var liksom att man så här, nej, det finns liksom inget konkret att gå på. Och sen när det kommer 50 miljoner, då är det väl bara att ta pengarna och springa. Jag fick direkt paralleller till när Mattias Svanberg egentligen inte ens hade brutit igenom i MFF och gjorde väl det här när han tunnlar en innermittfältare i HIF, springer och avslutar själv i Skånederbyt. Och efter det kommer Bologna och lastar upp 50 miljoner. Så att det är väl lite också out of the blue på det sättet. Men med Bergman Johansson är det en annan sak. Vi pratade ju om att han har varit han är 18 bass, men det känns som att han har varit här i 10 år. Och det finns väldigt, väldigt mycket mer att hämta. Jag tror att Köpenhamn och framförallt danska ligan kommer passa honom väldigt bra.
Inte för att bli alldeles för långrandig om just den här övergången då, men samtidigt är det ju som sagt en övergång som chockerar. Och jag måste säga, man hade ju förväntat sig betydligt större klubbar skulle norpa honom. Det hade ju ryktats om Manchester United och alltså de absolut största klubbar, vilket man såklart får ta med en nypa salt, för att då krävs det också exceptionella prestationer över tid, även för en ung talang. Men nu Köpenhamn, jag tror ändå att det kan bli ett alldeles perfekt steg för honom mellan sig. Där har han tid att mogna, alltså han har tid för att mogna till ännu mer och ta ännu större kliv och betydligt mer strålkastarljus mot honom, för att sen kunna ta ett kliv som Darami till Ajax exempelvis, där Bergman Johansson verkligen skulle kunna växa ut till en bra europeisk spelare.
Precis, och innan vi släpper det också, det är just att om man tittar på Bergman Johansson och vad man vet om hans karaktär och liksom professionalism, att han liksom tränar extra, liksom dedikerar hela sitt liv åt att hela tiden utvecklas och bli bättre, och då de förutsättningarna, och vi pratar om faciliteterna, men även alla de delarna i individuell utveckling som erbjuds i FC Köpenhamn, så är det är som handen i handsken. Och blir inte förvånad om han stannar kanske 2 säsonger i Danmark innan det är dags för något mycket, mycket större.
Alltså det känns ju som att han måste känna att han börjar stagnera i Norrköping och att det finns en risk att det inte kommer att gå lika spikrakt som det gjort.
Verkligen.
Det är ju väldigt uppenbart att det finns någonting sånt här som gör att han tar det här steget till just Köpenhamn.
Ja.
För att tidigare, som sagt, då var det ju ett större steg kanske såg framför sig, men här ser han väl att han måste kanske ta det här mellansteget sett i läget han har hamnat i just nu, utan att lägga någon värdering i om det ligger i Rickard Norlings intåg och hans liksom idéer och hur han har utvecklats under Norling, eller om det ligger i något annat. Så att det, oavsett, en chock där vi alla tre sagt här nu. Lite annat som också skedde här, inte lika stor chock att Dalio Iran Dust går till Groningen. Det var ju ren skytteltrafik rakt in i Groningens verksamhet där under slutet. Yahya Kalli ledde väl vägen där under i alla fall de här sista dagarna.
Precis, Yahya Kalli, Gabriel Gudmundsson har det pratats om tidigare, som löste, jag tror han löste transfern till Lille 23.59.
Och det presenterades på deras hemsida 23.59.
Precis, det var en minutaffär där. Och sen samtidigt då, de som redan finns, vi har pratat tidigare, Lucas Gomes som har gått svensk pojklandslagsman som har gått från Porto till Groningen, som går in i ungdomsverksamheten till att börja med. Elias Olsson också, mycket oväntat sent igår från Kalmar.
Kalmars mittbacka. Mm.
Precis, och också ett stort, stort råämne.
På lån också.
Med köpoption, precis.
Och jag kollade upp, jag är lite nyfiken för jag hade inte så bra koll på honom. Mm. Men om man har sett mycket Kalmar i år så blir jag ändå nyfiken med varför tar Groningen en spelare som man knappt känner till i allsvenskan i den ligan som ändå... Ja, och Kalmar har ju en erkänt bra ungdomsakademi, så det är ju inget konstigt att det finns utländskt intresse för flera spelare där, till exempel Carl Gustafsson eller Isak Jansson. Det är ju väldigt duktiga spelare. Men den här spelaren, han har alltså gjort två starter i allsvenskan i år, har väl inte riktigt fått något stort erkännande inom Sverige ändå, men vi får väl med alla anledning att komma tillbaka till honom om något år kanske.
Ja, och framförallt så vet ju Groningen vad de håller på med. De går ju väldigt starkt på att har vi lyckats med Gabriel Gudmundsson från Halmstad så kan vi lyckas med precis vad som helst från Sverige.
Ja, och de har ju, det är ju många stora spelare som har lyckats där genom åren tidigare också, Marcus Berg och Granqvist bland annat.
Ja, mäktiga Simon Tibbling var där en vända också.
Han är ganska
Dribbling,
svag.
Ja.
Simon Dribbling, ja. Svag sejour.
Ja, mycket svag. Nej, men och det är också som det är lite nostalgiskt kul också att det blir en så kallad svensk koloni i Holland igen. Så fruktansvärt länge sedan, men det var ju, man minns ju Heerenveen en gång i tiden och ett par andra klubbar där omkring, men nu är det 7 spelare om jag räknat rätt, 7 svenska spelare.
Är det 7 totalt? Det är Gudmundsson som lämnar, så blir det 7, ja.
Precis.
Det här satt jag och frågade igår under deadline sändningen. Alltså, för det kom hela tiden 4 stycken. Är det inte bara 3, men då är det den här Lucas Gomez som jag inte hade koll på från gått in i ungdomsleden också.
Precis.
Skönt att få svar på det till slut. Oavsett, mycket svenskar i Groningen uppenbarligen.
Mm. Vi bara lägga till det också att Elfsborg tappar ju en jättepjäs också.
Gojania,
ja, precis. I Silkeborg.
På tal om Danmark, de plockar även de mer erfarna liksom mittfältarna.
Och jag tänkte väcka den saken när vi var inne på Isak Bergman Johannesson, för att för en månad sedan så fick vi den frågan i allsvenska panelen om just, vi börjar bli oroliga över att allsvenska talanger lämnar för Danmark. Och vid det laget hade Erik Karl och någon till hade lämnat för Danmark, Emil Holm också. Och då var det så, nej. Tycker jag inte väl riktigt tillräckligt för att bli orolig på riktigt. Nu Isak Bergman Johannesson, det är ändå hänt tillsammans med kanske Akinkunmi Amo och någon till där som är de absolut yppersta av unga talanger i allsvenskan. Och när de börjar nu lämna för Danmark, då börjar det bli en heta sak. Och när Silkeborg, en medioker dansk klubb, plockar Robert Gojani som har varit exceptionell i år. Det är också...
Det är anmärkningsvärt.
Ja.
Verkligen. Och det är också, det är när vi ändå pratar om Elfsborg, Stefan Andreasson som jobbar mycket proaktivt och som danskarna dammsuger Sverige, så dammsuger den kan övriga Skandinavien. Han är uppe i Norge och här är det, kom ju uppgift häromdagen om att Grorud IL, för övrigt samma klubb som Leo Korni kom ifrån till Djurgården, Oskar Aga, offensiv mittfältare 20 år gammal, också klar för Elfsborg från och med vinter. Man har hämtat Gudjonsen junior. Man håller på att sälja, eller det fanns intresse kring Marocken Dion. Man säljer Gojani och man har fått in liksom de här, som vi pratar om in i mittfältet, framförallt André Römer som jag tycker har varit väldigt, väldigt stabil, haft en lite stabbig start. Men de vet vad de gör i Borås, och då jag tror att de mår också ganska bra av att få göra det i sin egen takt och lite i skymundan av hur ska jag säga, bevakningen.
Ja, och härnäst blir väl nästa export från Elfsborg också, eller en av deras exporter blir väl säkerligen Rasmus Alm och Simon Olsson,
framförallt.
Som nu är tillbaka från skada, och det med besked, han är ju, ser ju direkt efter sin långtidsskada, ser ju lika bra ut som innan.
Verkligen, och jag var och kollade, eller jag gjorde matchen Elfsborg-Feyenoord, och jag tycker och fastnade framförallt för också lite oväntad utveckling så snabbt med Alexander Bernardsson, som jag tycker har kvaliteter som är ganska ovanliga i svensk fotboll, och framförallt i de sammanhangen där han har varit tidigare. Han var ju succéman i ÖIS, gjorde det bra, åkte på en skada, kom till Elfsborg, lite samma problematik där. Men har någon form av älgakliv som är helt sanslös. Att det är liksom...
Men är det något med liksom spelare som har gjort succé i ÖIS? För att jag pratade med en kompis som är liksom ÖIS-supporter, han sa att han tyckte om just Gustav Ludvigsson och Alexander Bernhardsson, de var så här busterspelare liksom.
Ja, verkligen.
Spelare man verkligen faller lätt för, tycker om väldigt lätt. Ludvigsson är verkligen den typen också, sliter, kopieras enormt. Bernhardsson är lite samma.
Ja,
på. Alltså inte,
är
inte
lite
samma
mer
slit.
Finess och
jo, lite mer finess, men du har fortfarande det här älgaklivet som...
Ja, men Ludvigsson är ju rå, det är ju ett råämne.
Ja, fast han har ju teknik. Ja, det är ju inte...
Han har högst okej allsvensk teknik, men det är ju framförallt hans fysiska kvalitet som är i toppskiktet.
Jo.
Enda parameter som finns egentligen, och så är det väl avsluten som inte håller ens allsvensk.
Johan Elmander, om vi ska vara inne på ÖIS också, där har vi en annan sån typ av spelare. Det är någonting med just ÖIS, ja, och
det ÖIS ska givetvis ha sin del av cred, men jag, om jag inte missminner mig, läsarna eller lyssnarna får gärna mejla och korrigera oss, men jag tror att båda har, både Bernardsson och Ludvigsson har Sävedalens IF som moderklubb. Även Kristoffer Pettersson, denna mycket, ja, mycket, ja, intressanta...
Pettersson är det väl?
Pettersson, precis.
Kristoffer, ja, Liverpool-produkten.
Exakt, den gamla Liverpool-produkten också.
Gjorde inte han en vända i skråningen också?
Jo, nu, ja, nu, är vi, nu sitter vi ju... Ja,
Fulham eller något sånt där.
Kan det ha varit Excelsior eller, ja, någonting?
Precis, har inte varit en typ i tre olika, jo, nederländska klubbar? Herakles var ju helt rätt. Och Utrecht, Roda... Ja, det var bara dem.
Ja, Utrecht då. Ja, jag tror det var
han, han gjorde två vänder i Utrecht i alla fall. Ett på lån
just
också.
Utrecht var det, ja, precis.
Fortuna Düsseldorf senast här.
Och innan... Med Ove Rössler.
Aha. Så var det, ja.
Så var det.
Så var det.
Flög inte.
Innan vi får fler arga mejl så ska vi väl också i ÖIS succé också tillskriva Jens Kajust lite del där.
Definitivt. Det ska man göra. Det var ÖIS-segment, mäktigt. Mm.
ÖIS-segment, ja, mycket fint. Vi hamnade helt någon annanstans än vad jag egentligen planerade att vi skulle göra, men det förvånar mig ju inte. Ska vi ta oss tillbaka till, liksom, vi kan ju ta oss till Göteborg, lika gärna. Ja. Inte kanske till ÖIS, de gör där de gör med sitt projekt i Superettan. Samtidigt var det ju ett Göteborgs derby här i helgen mellan Häcken och IFK Göteborg. Ja, till och med, det var ju dramatiskt.
Ja, mycket. Och det var faktiskt en fröjd att få se att det var den typen av tempo och frenesi. Och liksom, hur ska jag säga, att det var så mycket kompensation för bristande kvalitet i många avseenden. Att man sprang ihjäl sig och sprang på allt som rörde sig. Och det var lite uppfriskande faktiskt, för att om man tittar på framförallt Blåvitt som har haft enorma problem med sin alltså lagstruktur och hur de ska ställa upp det och testat alla möjliga alternativ. Och då Häcken som kommer från en lite svagare period nu. Efter att man hade den här Högmo-effekten med fyra raka eller vad det var. Men att det var två lag som verkligen brann för det, var straffar i sista sekunden och vad heter det, våldsamma satsningar och drömmål och lite allt möjligt. Och det som fastnade, vi ska inte gå in på det igen, vi hade ju en lång harang om det förra veckan, men statusen i IFK Göteborg avspeglas ju i den här diskussionen mellan Kolben Sigthorsson och Tobias Sana som fastnar på bild, att de står och gestikulerar åt varandra på ett sätt som inte liksom tyder på harmoni eller för den delen meningsskiljaktigheter, utan snarare på att det är någonting som inte alls stämmer. Och Marcus Berg får gå in och liksom medla och lugna ner lite grann och sådär, så att jag blir inte förvånad om det sipprar ut eller kommer ut uppgifter från kamratgården om att det är väldigt mycket slitningar i omklädningsrummet, för att det går inte att dölja om du tittar på IFK idag.
Nu, det vore väl inte så konstigt heller. Det kan väl snarare vara, alltså jag förstår exakt din poäng och, men det ska väl också vara lite mer hetsigt och lite mer meningsskiljaktigheter, även om det kanske inte ska eskalera därifrån.
Nej, precis.
Om de kan hålla det på en sund nivå där det faktiskt leder till konstruktivitet i slutändan, så är det väl bara någonting som faktiskt gynnar Göteborg. Det ska ju vara, ja, men det ska vara känslor, det ska vara, de vet ju mycket väl att de ska vara på en betydligt högre tabellplacering än vad de faktiskt är med den truppen de har.
Sen blir det ju en konstig situation med just Kolbein Sigthorsson nu, med tanke på att en olycka kommer sällan ensam på något sätt, inte för att det har något med något att göra, men att den historien som uppdagats om honom när han har kickats ut från det isländska fotbollslandslaget, som jag har förstått det på uppgiften, ska han väl inte stängas av från IFK, eller liksom kickas från IFK Göteborg på grund av det här. Men oavsett, det här är det absolut sista, ja, det är ju aldrig någonsin någonting man vill ha överhuvudtaget i något sammanhang, men oavsett också, man tittar bara på liksom IFK Göteborg som klubb just nu, man får en sån här historia på sig och får de här uppgifterna, det är det absolut sista de behöver just nu.
Precis, och sen då, bara senast nu för en liten stund sen då, uppgifterna kring Yahya Kallis övergång, att MFF får 50% enligt Göteborgsposten, att MFF får 50% av övergångssumman. Så, och det är samma andetag som Fanerud igår pratade om, att det är en av våra största försäljningar någonsin. Så att det är mycket som inte stämmer, och det är, vi kan ha ett specialavsnitt i 3 timmar alla vår vän Erik Niva, men vi ska försöka hålla oss liksom till att, ja, det är mörkt i Blåvitt, men samtidigt det finns tillräckligt med kvalitet för att de ska vända på det. Och det betvivlar jag faktiskt inte att de till slutändan även gör, för att vi kommer komma in på det, men bottenstriden, den är tajt. Riktigt, riktigt tajt.
Alltså det räcker med att de torskar några matcher till och det fortsätter den här onda spiralen för att de ska åka rakt ner in i den. För så nära är ju IFK Göteborg just nu. Sen håller jag ju med dig. Jag tror på sikt att det är för mycket kvalitet i den här truppen för att det ska behöva gå så pass illa. Det ska inte behöva komma till en situation där de riskerar att behöva kvala eller åka ur. Men det som är på något sätt fascinerande och sorgligt är ju att de återigen vi har den här diskussionen. Mm. Att vi satt ju här förra säsongen, kan IFK Göteborg åka ur? Nej, men det ska de väl inte kunna göra. Nej, de löste det då också. Nu sitter vi här ett år senare. Kan verkligen IFK Göteborg åka ur? Och förr eller senare blir det på något sätt, förr eller senare kommer de åka ur om den här diskussionen fortsätter. Så är det ju.
Ja, och som du säger, det vore ju bara naivt att sitta och hela tiden hävda att deras spelar material, vilket jag till allra högsta grad tar på mig själv. För att det är ju, kollar man på deras trupp så är den alldeles för bra för att ens vara med i det bottensegmentet som faktiskt är. Samtidigt så, med det sagt, så vill jag fortfarande hävda att jag inte ser det hända, med tanke på att det finns så pass många också svaga lag som jag tror att IFK Göteborg i slutändan kommer besegra. Däremot, deras fem kommande matcher, det är ju tufft liksom med Halmstad hemma, och det är så, det låter ju en nykomling hemma, det ska man ju besegra, men Halmstad är ju, som vi alla vet, som vi var inne på förra avsnittet, att det är ju ett väldigt svårbesegrat lag som kommer hålla tätt.
Ja, det trodde man att Blåvitt skulle göra mot Varberg också, kolla hur
precis,
det slutade.
Precis, och sen så är det ju AIK, och det är ju Hammarby borta, och det är ju många liksom topplag då där uppe. Kalmar hemma, och det är ju precis samma sak som Halmstad också, de är svåra spelare, framförallt när man inte får låna bollen speciellt mycket, vilket jag antar att Göteborg inte kommer få göra, utan det är ju raka långa anfall upp på Berg och Sigtorsson då. Så att nej, ja, det är ju tuffa femkommande, och då gäller det att de faktiskt steppar upp nu och faktiskt gör som där de var inne på mot Malmö när de tar en 3-2 seger där borta, att steppa upp mot de här bra lagen och ta en seger för att få moralboosten i truppen igen.
Några som tog en seger mot ett väldigt bra lag, om vi går in på den här bottenstriden just nu, var ju Sirius. Mm. Där behövde ju de verkligen den här tre poängaren distansera sig lite från det här strecket också, i och med det, för det är så pass tajt just ovanför nedflyttningsstrecket, så är det otroligt tajt mellan liksom positionerna och lagen. Sirius som då mötte Djurgården, nu var inte Djurgården kanske direkt rosat marknaden efter sin derbyförlust, och vi var väl inne lite på det, att det går lite grus i maskineriet där offensivt, och det fortsätter att göra här på Studenternas där man fick äran att vara. Men Sirius däremot, de börjar hitta lite rätt igen, och det var väldigt mycket så i liksom presskonferensen och mixade zonen efter matchen. Man hörde på dem både hur viktigt det var att få den här trepoängaren. Det hördes på hemmapubliken som verkligen liksom, ja, var otroligt engagerade att de skulle hålla de här tre poängen. Och det var så här lättnadsjubel som verkligen liksom göd efter, ja, det blev ju 7 tilläggsminuter till slut i den matchen. Jag vet inte riktigt vart Kasper Sjöberg hittar dem, men oavsett, många tilläggsminuter, stort jubel. Och sen då vet jag, Daniel Bäckström sa ju det också, att alltså, vi har ju haft den här tron i 4-5 veckor, att han var så otroligt imponerad över hur det här laget på något sätt haft tron. För det har ju varit ett Sirius som har gått knackigt. Ja, KVK har gjort massa mål framåt, men samtidigt så har det ju inte riktigt funkat på samma vis som det gjorde under Rydström.
Nej, precis. Och framförallt så har ju KVK, även om han har kommit till lägen, så saknas kvaliteten i de avgörande
momenten. Han missade ju jättemycket alltså, i den här matchen.
Vi snackar 5-6 rena lägen per match. Och det är liksom, man vet inte om det är mentalt eller om det är liksom att det blir att man övertänker avslutet eller vad det är, men bara den signalen, som precis som Bäckström säger, att vi tror på det, vi tar oss till lägena, vi skapar dem, gör ju att det blir någon form av catch-up-effekt senare. Kan ta den parallellen och jämföra med Mjällby mot Degerfors borta, också riktig brunkamatch på Stora Valla, stökigt, regnigt, lerigt och jävligt, och två lag som är liksom ganska, i en ganska tuff position båda två, men där Mjällby liksom ur ingenstans egentligen, Kadir Hodžić får på en superträff som styrs in via, tror det är Adam Kalén som styr in den i bortre krysset. Helt otagbart för Alfie Whiteman från Tottenham för övrigt. Liksom där ser man hur mycket Mjällby lyfts av det här målet och hur mycket Degerfors sjunker ihop. För de försöker liksom, det liksom, det trycks fram, det finns ambitioner, men sen så springer Mjällby iväg och får 2-0 och sen så är det kört. Och det, om vi tar Sirius i den kontexten, de tror på det. Mjällby behövde den här nytändningen med Anders Torstensson som kan klubben utan och innan, som liksom, att det blir någon sån som när ens dator hänger sig, att man tvingas att starta om den liksom, även om man inte borde, men att det blir någon form av någon effekt, något minsta lilla nytt liksom, som gör att saker, att det inte blir den här gråa dassiga vardagen och den här negativa tankespiralen som det blir. Sen hur långt det räcker, det får man ju se. Sirius, jag kan inte deras schema nu, men jag tror också att får de med, vi pratar om att hur tajt det är i botten, och man vet att en, möjligtvis två, till och med tre segrar gör att du plötsligt är uppe på nionde, tionde plats och kan lämna det här bakom dig. Och det gäller egentligen alla lag där nere.
Och Sirius har ju chansen nu att plocka poäng. Nu har de Östersund hemma.
Precis.
Degerfors borta. Norrköping hemma.
Ja. Så. Och det är ju jätteviktigt då. Alltså, nu var det ju så att det som gör målet är ju så här... mål som inte går att försvara sig mot. Ja, såklart man kan diskutera om Widell Zetterström var lite för långt ut från sitt mål, men samtidigt han har också, ja, jag skulle i alla fall tolka det som att han styr KAK åt, liksom, ur vinkel två gånger med väldigt vältajmade utrusningar, för att det var två gånger som han var otroligt nära då. Det var en av dem väl på passning från Sugita bland annat där. Det känns som ett tokfri läge, men han på något sätt hamnar ur vinkeln. Men det är också för att Widell Zetterström är så pass duktig på att liksom täcka ytor, styra honom dit han vill och sen kunna göra en lite mer enkel, liksom, basic-räddning. Här var man kanske lite fel utan Zeidan opressad, ska jag säga. Alltså, han får ju stå och sikta in sig ganska länge där och sen bara avlossar, och det är ju drömmål. Han,
ja, det är ju sanslöst.
Fantastiskt avslut. Och det var ju skönt för honom att komma igång på det här sättet. Det är ju ett lag med ganska mycket teknisk kvalitet i just det offensiva mittfältet med Netabay, Sugita, ja, Zeidan och så vidare, som alla kan utmana sin gubbe. Kanske gör det lite för ofta vissa av dem också, att det blir lite för mycket soloräd på soloräd på soloräd. Men sammantaget ett lag med otroligt mycket potential och kvalitet i sig.
Ja, och intressanta spelare, du är ju inne på flera av dem där. Men Sugita, Ortmark, Netabay, Helleborg är fantastiskt skicklig också. Kouakou där uppe. Det bara kryllar av. Jamie Roche, ja, med reservation för uttalet då. Men mittbacken som de har flyttat upp från sin egen akademi är ju otroligt skicklig. Och Björkström är ju beprövad. Alltså det är ju jättemånga intressanta spelare som jag är alldeles säker på kommer figurera i allsvenska topplag i framtiden. Om det nu råkar vara Sirius att de tar
Dennis
den.
Wigren.
Ja, sen det vet jag inte. Ja, Dennis Wigren... ja, det låter jag vara osagt. Men de här spelarna kommer figurera i allsvenska topplag. Nu kanske inte det kommer vara Sirius om fem år, men betydligt bättre klubbar än så. Helleborg är ju någon jag fastnar för. Netabay också, otroligt.
Det finns ju sparkapital även på bänken. Man har lånat in Eddie Sylsefaj från Falkenberg som är liksom som en tickande bomb som kan liksom slå igenom egentligen när som helst. Och nyförvärvet från ÖIS också, Herman Sjögrell. Så att det finns ju liksom även kapital att hämta in från bänken. Och det är som man säger att eller Sirius kör hårt. Man pratar om framåtlutade i vår bransch. De är väldigt framåtlutade, men de får också väldigt ofta känna på hur det är när det vänder.
Ja, och det är liksom är så ojämna, tycker jag.
Det är ojämna prestationer, men det är också alltså Bäckström och sin sida med all den skicklighet han har och erfarenheterna de har, men det är fortfarande, det här är ett ungt lag, det här kommer, det är barnsjukdomar om man tänker i ett perspektiv på kanske 3, 4, 5 år, men då, om man vänder på det, hur många av de här kommer vara kvar om 3, 4, 5 år? Det är ju det som är problemet, för då måste du bara börja om hela tiden.
Men om man tittar i den här matchbilden just mot Djurgården här, så passar ju den ganska bra också på alltså Mathisen, Björkström och så vidare i mittförsvaret med en Vadke där. Alltså de hade ju en ganska lätt uppgift. Kändes som att de hade någon form av mentalt övertag ganska tid. Djurgården hade en pigg period där i början av matchen, men de har problem att komma till målchanser. Och sen är ju fortfarande det helt uppenbara problemet att de kan inte göra mål. Alltså anfall, de har för mycket anfallare som inte riktigt är i form för att kunna liksom överlista. Och Mathisen och Björkström, de åt ju upp verkligen Djurgårdsoffensiven på de liksom försök som dök upp.
Och det illustreras ju, som säger, Djurgårdens offensiva problem just nu. Det illustreras ju ganska bra av att de nu startar med Emanuel Banda som någon form av falsk nya centralt.
Kom inte riktigt till sin rätt.
Nej, och det är inte helt oväntat, för han kan ju inte varit skolad där. Alltså det är en duktig spelare, men han har inte riktigt ens fått förtroendet på centralt mittfält, vilket är hans naturliga position. Och så då får inleda som falsk nya. När de dessutom sitter på Joel Asoro och Emir Kujovic,
Kalle Holmberg.
Ja, Kofi Asar är en stor talang. Alltså de har ju många namn som är anfallare i grunden. Det Bärkroth har testat sig den rollen tidigare. Och, ja, men de har liksom, det kryllar av offensiv potential i Djurgården, namnmässigt och spelarmässigt, men de har inte riktigt fått det att lossna där uppe.
Nej,
det är ju liksom Chilufya i deras väg framåt just nu.
Och som inte heller har visat jättestark form på sista tiden.
Men och det jag menar, han var i form så, när han var som bäst i våras och Svenska Cupen där, så var det fortfarande en ineffektiv spelare som fick kanske 3-4, han gjorde ett hattrick i någon Svenska Cupen-match där, och två mål i matchen dessförinnan tror jag. Annars har han ju liksom, det har varit för få glimtar av effektivitet. Han kommer ju alltid i nästan varje match till 2-3 bra chanser som han.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då, oftast bränner.
På tal om bra chanser, Örebro, AIK som jag var på, AIK, eller där Örebro faktiskt inledde pikt och till och med tryckte ner AIK runt det egna straffområdet de första i alla fall 10-15 minuterna. Och sen märkte man att här tar kreativiteten slut, här är det någon som är lite på tårna i en brytning, här får Erik Otieno övertag på Dennis Kolander och sen är det tack och godnatt. Och framförallt när AIK har den monsterformen som de har med sina fasta situationer. Det är två hörnor, det är två mål. Och man märker att redan efter 1-0 så är Örebro ett slaget lag. Och även om man har tendenser och ambitioner i andra halvlek att komma ut, så Besara springer liksom i något form av vakuum mellan mittfält och anfall. Nordin Gerzic får slängas in iskall från bänken utan att egentligen ha spelat väldigt mycket dessförinnan. Johan Mårtensson sjuk. Dennis Kolander ute på en kant. Kevin Wright ser ut som ett rundningsmärke när Zack Elbouzedi sätter fart. Så att det finns också. Och sen när man pratar med dem efteråt och liksom frågar så här, ja, men hur mycket tänker ni på de andra, och ni sitter i en knivig sitt samtidigt som ni har gjort en ganska stor satsning på att få in de här profilerade hemvändarna som ska rädda ÖSK. Och då ska man veta att det finns många människor i, både i och runt Närke och framförallt i Stockholm, som brinner väldigt, väldigt mycket för Örebro, sportklubben, och som har liksom lagt ner själ, tid, pengar och vill att det ska gå bra. Men det är någonting som skaver. Det är någonting som inte kommer ut.
Men Örebro är ju ett lag som, nu har de ju varit ganska katastrofala på våren. De kommer ju klara sig på att de är bra på hösten. Det är ju alltid så.
Det var precis det jag skulle säga. För att om man drar den parallellen till IFK Göteborg. Alltså det är, man vet att om man tittar på spelarna, när man tittar på materialet. Alltså ett lag som har Besara, Hamad. Och en måhända oslipad, men samtidigt kommer bli väldigt nyttig när han lär sig rörelsemönster och allting, Nasiru Moro i mittförsvaret, så kommer det räcka. Det är tur för Örebro att så många lag runt omkring är lika, för att vara krass, dåliga eller till och med nästan sämre.
För att inte närma energiske Dennis Kolander också.
Exakt, som har ryktats till Bayern bara häromdagen. Så att,
ja. Men för att i den matchen då, AIK, återigen två fasta situationer. Jag gjorde det knäcket efter deras match mot Häcken, där det också var två fasta situationer som fällde avgörandet. Då hade de gjort 10 mål av sina 24 fasta situationer. Nu är det 12 av 26. Det är ju extremt starka papper. Bartosz Gielak sa efter Häcken-matchen som vi jobbade på, Josip, att om man får igång fasta situationerna så kan det vara som en skyttekung.
Exakt.
Det har ju AIK just nu. Det är ju en skyttekung. Framförallt om man har Sebastian Larssons högerfot. Steppade Zack Elbouzedi upp mot Häcken, men i övrigt så är ju Sebastian Larsson otrolig där.
Ja, och det är som Milosevic sa, som skrattade efter matchen mot Örebro: allsvenskans bästa högerfot och hitta allsvenskans bästa huvud. Så att det finns ju någon form av...
Syftar han på huvudet bara liksom så här utsidan av huvudet och nickar, eller syftar han även på någon sorts insida av huvudet här?
Det är oklart, det är fritt att tolka.
Och det ska man väl också ge AIK. Det är väl det som faktiskt jag ser dem som en av favoriterna till, ja, kanske inte favoriterna, men en av guldkandidaterna definitivt nu. Jag var inne på det förra avsnittet också, att de dundrar ju faktiskt på där.
Och det är också,
men att de hela tiden bara blir bättre mot bättre lag. Att AIK, okej, Malmö då, det har de haft lite problem för, absolut. Men i övrigt så AIK kliver verkligen upp när de möter bättre lag hela tiden. Det är ju tvärtom mot Örebro borta eller mot de här förväntade bottenlaget. Exakt. Som AIK brukar ha tuffare att faktiskt få in det där förlösande 1-0-målet.
Precis.
Och det verkar de ju lösa nu med sina fasta situationer. Så,
ja. Och det är det jag skulle säga, att det finns. Alltså man pratar ju om AIK och i de här ordalagen, att är det kaos i AIK så är det allting som vanligt. Alltså är det lugnt så bör man ha ett finger i luften och se lite vart det är på väg. Men jag tycker att man ser bland spelarna, både på planen, i mixade zonen, på träningar, att det är ett lag i fullständig harmoni. Att det finns en liksom intern pålitlighet och en liksom intern tro på att man kommer vara med där och att man sköter sin egen grej. Milo vill inte hänga på i mixade zonen och prata om man ser sig själva som guldfavorit, utan lastar över det på MFF. Men samtidigt pikade Djurgården och sa att när ett lag på andra sidan stan spelar 5 matcher, vinner 3, förlorar 2, så är de guldfavorit. Så att man har en väldigt, väldigt stark tro på det man håller på.
Men är inte just det som också har varit en otrolig fördel för AIK just det här året? Att, alltså, Vi satt ju här en samlad journalistkår och tippade dem på allt från liksom femte till sjunde platser. Man har till och med sett åttonde platser på att de var, hade en sån anonym och intetsägande fjolårssäsong.
Och att de var rent av svag.
Ja, men alltså mittenplacering är ju intetsägande. Alltså en riktigt svag säsong, då pratar vi att vad är det? Jo, såklart den är svag.
Men en nionde plats för att följa upp en fjärde plats från året innan och ett guld året
dessutom. Jo, såklart en svag säsong och en missräkning. Det är självfallet. Men det jag menar är att det är ju ingen som riktigt, man tror ju inte att de ska liksom beblanda sig inom botten, så det är att liksom fallet ska fortsätta. Man ser heller inte riktigt inför säsongen och potentiellt att de ska bara lyfta, för man konstaterar att visst har de ett ramstarkt försvar fortfarande, visst har de ett fantastiskt mittfält och är bra på fasta, men vilka ska göra målen, vilka ska ge udden? Det här är ju ett AIK som sedvanligt kommer att ha problem att luckra upp försvar. Ja, det är uppenbarligen ett AIK som på AIK-maner verkligen bara liksom maskinellt plockar trepoängare. Och AIK ska ju ta trepoängare på just det sättet. Det ska vara maskinellt, det ska inte alltid se så vackert ut, det hör inte till deras DNA. Men de har fått göra det på någonting som bryter mot AIK-DNA, att de gör det på något sätt utan förväntningar den här säsongen. De gör det utan press, de gör det i ett läge där de kan liksom öppet säga att ja, men det är ju MFF som är guldfavoriter.
Och det är väl kanske just det som gör dem så bra, för att förra året hade de den utmaningen. Det var en del av varför det gick dåligt med Rickard Norlings taktiska experiment, samtidigt som man slussar in kanske så här fem stycken egna produkter. Alldeles för tidigt går väl att säga nu efter, men samtidigt är det också, de har ju stått på tillväxt nu och de har ju blivit ett år rikare. Precis. Av allsvenskt spel, och det får vi se nu med Erik Ring, Bilal Hussein ytterligare en säsong, han var ju ingen nykomling i fjol, men
Yasin Ayari
är precis jätteduktig.
Paulos förra året som försvann också, precis, så att
det är kroningen.
Exakt. så de har ju jättemånga bra talanger som nu Bartosz kanske mest får, han får väl inte så mycket beröm, men de gör det bra. Erik Ring nu tycker jag hela tiden också sopar bort lite av sin valpighet för varje match som går.
Ja, precis. Det ska jag säga, nu kommer vi in på toppsidan ändå, men det är svårt att inte undvika den. Men om vi ska hoppa tillbaka, vi får flyga lite fram och tillbaka i tabellen. Vi ska tillbaka till den stora toppmatchen, om man bortser från derbyt då. Den här helgen också, den mellan Hammarby och Malmö. Men först innan det så måste man bara konstatera att det där målet av Joakim Lindner för Varberg, det kan visa sig bli ganska viktigt. För det är väl den bottenstrid. Ja, nu är ju inte något av de här lagen inblandade i direkt bottenstrid, för de ligger 8 och 10. De är ju liksom mittenlagar. Men samtidigt, Halmstad med den här förlusten, de är alltså en poäng före ett IFK Göteborg. Vi frågar oss om de kan åka ur. Ja. Såklart det finns formtrender och sånt att ha i åtanke här. Men med tanke på att Örebro kommer vara bra på hösten för att det är Örebro. Mjällby, ja, vi vet inte vart vi har Mjällby, men uppenbarligen så kan nog inte se till segrar som de gjorde mot Degerfors. Degerfors har vi sett potentialen de kan liksom spela med under hela våren också. Vi vet vilket typ av, vilket spel de kan få till och vad de har för högsta kapacitet. Sirius har medvind, IFK Göteborg, och sen har vi Halmstad. Nu har jag räknat bort Östersund där helt och hållet. Kanske var lite elakt, men samtidigt känns det som att de... Ja, det ska mycket till.
De
det finns.
Räknar ut.
Ja, det tåget har definitivt gått.
Det känns ju som det. Alltså det nu såklart det går teoretiskt sett att de skulle in i fatt, men det finns ju inga tecken på det sett i vilka lag som är ovanför.
Nej, och framförallt som du säger med Örebro att de kommer ju faktiskt lyfta. Så att då får ju Östersund jobba mot.
Ja, alltså på något sätt, det är också farligt att alltid säga det, men som sagt, och då kan ju inte varken Varberg eller Halmstad egentligen känna sig säkra, även om de ligger en ganska bra bit ifrån just nu. Men med dig i åtanke, Varbergs trepoängare här, brutalt viktig om inte annat, innebär faktiskt att de bara är en poäng efter Kalmar FF i tabellen. Det är faktiskt helt galet om man tänker på det, med tanke på hur mycket vi har hyllat Kalmar FF.
Precis.
Fick de dock en lektion av Elfsborgs smått cyniska, snabba, effektiva fotboll som uppenbarligen fortsatt funkar väldigt, väldigt bra i allsvenska sammanhang.
På gräs dessutom ska tilläggas, och det har inte varit Elfsborgs melodi tidigare. Nej.
Men däremot så finns det ju ingen bättre taktisk matchning för Elfsborg än att möta Kalmar på bortaplan som bara vill hålla i bollen. Och vi vet ju alla hur vassa Elfsborg är när de bara får ligga rätt, styra motståndarna rätt i sin press.
Så länge motståndarna inte är Feyenoord snabba.
Ja, precis. Ja. Ja, men i allsvenska mått, vi såg ju hur mycket de har ju straffat Hammarby gånger två. De har straffat betydligt bättre lag än så också. Och nu mot Kalmar som ett lite tack ner, i alla fall individuellt sett med spelarna, Så då ser man hur de bara ligger och väntar på sin chans. Och sen så är de ju blixtsnabba där. Nu var inte ens Rasmus Almer från start. Simon Olsson därav. Kolla Gojanis passning återigen. Jag vet att jag hyllade han i förra avsnittet också, men kolla hans passning fram till Simon Olssons 1-0 mål. Det är ju en delikatess. Och Bernardsson fortsätter göra mål. Och sen hoppar Rasmus Alm in och stänger matchen också. Det är ju, de älskar ju att spela på det där sättet. Mm. Bara ligga och vänta och hugga.
Jag förväntar mig en scoutingrapport från Gojanis debut i Silkeborg från dig. Det får jag fortfarande veta att man kan hitta danska ligan.
Det vet jag inte, det låter jag vara osagt.
Det får du lösa till nästa gång.
Ja, jag är förtjust.
Elfsborg i alla fall nu 3 poäng bakom AIK. Med det så har vi faktiskt klättrat upp hela vägen till toppen av tabellen. Ja, Norrköping och Hammarby ligger i en sorts vakuum däremellan. Ja, hur stort vakuum är det för Hammarby egentligen?
Ja, men de tog väl sista chansen här nu att faktiskt hänga på. Och framförallt mentalt var det nog en väldigt viktig seger för dem efter den blytunga straffförlusten mot Basel. Och så tar de sig samman och lyckas till slut vinna mot Malmö i den här axotunga matchen för dem. Annars hade ju det hade varit kört med topp 4-placeringarna i mitt... Ja. Matematiskt och teoretiskt så finns det en chans, men med tanke på hur vassa alla de 4 lagen ser ut över Hammarby, Elfsborg, Malmö, ja, okej, undantag för Djurgården då, som också befinner sig i en formdipp, så, och AIK, så går alla de lagen väldigt starkt. Så Hammarby hakar på lite i smygmedel nu.
Ja, det var väl Berget som sa efter matchen att det här var deras sista livlina. Så att det håller jag, den bilden delar jag faktiskt helt hållet.
Det är väl nästan läge. Vi har väl faktiskt, senaste gången vi spelade in var ju faktiskt innan de här matcherna. Mm. Jag precis på. Det hade precis. Inte jag tänkt på, för det känns som en evighet sedan, inte så mycket sedan dess. Men det vi ska väl konstatera för dem som bara får sin allsvenska update från den här podden, jag hoppas att då har ni haft jobbet under sommaren, att Hammarby var faktiskt nära att lyckas vända mot Basel, ska jag säga så här. Otroligt nära, det går inte att vara närmare än vad det var. De har lyckats till att börja med att få det här 1-3 underläget till förlängning via en 2-0-seger. Jon Gudny fjol, så han nickade in 2.
Nej, han nickade in 1-0 och skjuter sig.
Jag bara förväntar mig, jag satt och kommenterade Elfsborg, ja. Så jag bara antog att Fjolsson har nickat in 2 mål.
Sen nickskarvar ner första målet till Fjolsson som nickar in.
Men det var en nick.
Ja, en nick var målet. Sen så i förlängningen så gör ju Aziz Ohtara. Hammarby, de såg ut att gå på grund mot Basel. Jag jobbade på den matchen på Tele2 Arena och de såg ut att gå på grund precis innan ordinarie matchtid. Och man satt nästan och räknade in ett Baselmål. Men Hammarby håller ut och i förlängningen så får de av någon anledning mer kraft. Aziz Ohtara gör 3-0 och efter det har ju Hammarby flera chanser att stänga matchen med ett 4-0-mål. Paulinho exempelvis har en jättebra chans.
Han får ju vänta för länge där. Alltså han får ju vänta och sikta in sig så länge i den situationen.
Ja, men han har en till chans också när Hammarby kontrar 3-1. Och precis när passningen kommer, då kommer Paulinho och rammar över en, eller rammar den enda Baselförsvararen när passningen går och ja, nej förlåt, det var inte Paulinho som rammade. Ja, i alla fall de slarvade
bort. Där.
Han missade någon läge.
Figurerade i närheten.
Och han hade 2 väldigt bra chanser att kunna stänga matchen i alla fall och missade de båda och sen så bränner han ju 2 straffar i rad i straffläggningen. För att till slut får ju Basel då en straff istället i förlängningen och då är ju Artur Cabral allt annat än vad säger man? Odistinkt, ineffektiv. Han är ju...
Nu blandar du ihop negationerna för mycket här. Du kan bara säga att han var effektiv. Enkelt. Enklare väg dit. Ja, Cabral, 2 mål där från straffpunkten, 1 i förlängning och 1 i straffläggningen. Alltså inget Europaspel för Hammarby. Surt för de svenska lagen. Elfsborg lyfte ju sig trots den här superstjärnsmällen på De Kuip. När man kom tillbaka och faktiskt vann hemma mot Feyenoord. Jag tror att det var en ganska viktig seger även om det inte gav ett avancemang. För det kändes ändå på laget som att det gav väldigt mycket tro. För det Exakt. Var ju en tuff vecka de har haft bakom sig. Och sen får de den segern visa att men vi kan alltså mäta oss mot ett Feyenoord. De ställde upp ett väldigt bra lag dessutom i den här matchen.
Verkligen.
Och jag var ju, förvånansvärt bra.
Ja, och jag var ju där. Och Jimmy Tellin och Alexander Bernhardsson båda pratade efter matchen om att det var extremt viktigt för dem att få den här typen av lärdomar. Att veta att okej. Vi blev överkörda på bortaplan, framförallt när det kommer mot lag, alltså när vi möter lag av den här digniteten och karaktären och det spelsättet. Men samtidigt så påpekar Jimmy, alltså det låter som en klyscha, men att det här att vi kan prata om det, vi kan se det på tv, vi kan liksom diskutera det i all oändlighet, men vi kommer aldrig veta hur det är förrän vi är där själva. Och det är liksom, han bara, man kan inte nog understryka vikten av de här lärdomarna. Om det innebär en käftsmäll med 5-0 på The Cup, alltså helt ärligt, hur många andra svenska lag hade stått upp bättre? Det är kanske max 2. Max.
Alltså det...
Rent objektivt, på ett fullsatt The Cup i den typen av match. Jag har svårt att se fler lag än 2. Liksom. Men då samtidigt att man kommer hem, som du säger, man gör den matchen som man gör och man är helt respektlös mot Feyenoord och verkligen går ut och kör. Och då sa ju till och med just till då Feyenoord-spelaren att deras 2-0 tvingade oss att vakna. Och det säger också ganska mycket om att de trots det namnstarka laget och liksom Sinisterra och Malaysia som hade lekstuga i den första matchen helt borta.
Johan Larsson käkar ju dem nu.
Åt upp dem, och Sinisterras första läge gör också att Feyenoord sätter 2-1 och där dör matchen. Mm. Men liksom, och dessförinnan hade McVay hade haft ett superläge.
Du tycker den levde innan ändå?
Nej, men han
innan när man är och nosar
innan 2-1 innan precis i anfallet innan 2-1 så har McVay ett dunderläge som rensas på mållinjen till att bli 3-0. Och då har vi en halvtimme kvar och allt kan hända liksom. Och då börjar ju liksom skräcken sätta sig på riktigt. Men samtidigt, de lärdomarna och de erfarenheterna för den typen av spelargrupp som Elfsborg faktiskt är, tror det är ovärderligt i resten av den här säsongen.
Med det sagt, då har vi avverkat det. Men det har varit alltså inget avancemang i Europa Conference League för något av lagen. Malmö har ju gått till Champions League, det har vi ju koll på. Fick Juventus, Chelsea och Zenit Sankt Petersburg i gruppen, ungefär lika svårt man kan vänta sig i ett CL-gruppspel, men kul ska det bli. Det är väl det man kan säga egentligen. Med det sagt, Hammarby Malmö, den måste väl ändå ta sand. Du var lite inne på den innan jag bara bröt tillbaka i någon form av Europaspår och ville ge mig ut på tågluff liksom runt i landet där nere, länderna ska man väl säga. 2-1 seger för Hammarby. Ja, tankar.
En väldigt svår analyserad match.
Det är just därför jag säger tankar och lämnar över den.
Man satt där och jag satt och live-rapporterade matchen och fick ju väldigt mycket mothugg av chatten. Eftersom att jag skrev att det var en jämn tillställning i första halvlek. Och det är ju för att Hammarby börjar rivstarta med att göra 1-0 genom Ludvigsson. Malmö kvitterar väldigt kort därefter och tar över matchbilden. Samtidigt har de svårt att skapa de här riktiga chanserna. De har en på någon hörna där.
Lite flippespel, ja.
Ja, och det är väl den, och så har de nått ett långskott från Birmancevic som smeker Ostets stolpe, men går på utsidan. Annars så tycker jag inte att Malmö skapar så många farliga chanser, utan det är mest Birmancevic som bara drar igenom centralt och försöker skjuta från långskott och skjuter upp den här skottstatistiken som blev väldigt omdiskuterat efter. Bland annat eftersom att Anders Christiansen tycker att Malmö ska vinna med 5-1 och jag tror det slutade 27-11 eller något sånt där i skottkolumnen. Och det är ju lite missvisande där att gå på skott och statistik. Man kan ju läsa vad man vill av det. Och visst, det var en jämn match. Malmö kanske, den ska nog sluta kryss om det är något lag som ska verkligen vinna.
Så ja, Colak har ju två, han egentligen är superlägen som Oster.
Det gör jättebra räddning på det. Så att det är ju, Malmö är snäppet vassare än Hammarby kanske. Den här matchen. I andra halvlek så gör i alla fall Hammarby det där förlösande 2-1 målet genom Asit Selmani, och sen håller man undan helt okej väl i alla fall. Men det är en svår analyserad match.
Alltså det vi kan analysera är ju att det var ju de som vi var inne på lite här, att det är ju 3 poäng som var av absolut essentiell vikt för Hammarby för att hänga på och ha någon form av förhoppning att ge sig in i den här Europastriden på allvar.
Och som jag inte ens tror kommer spela någon större roll i slutändan, för jag tycker fortfarande att Hammarby är alldeles för ojämna.
Ja, alltså det krävs en jämnhet, det krävs en höst alla 2019 om de ska vara med och slåss om de här Europaplatserna, sett till att de 4 lagen ovanför är så pass bra. Alltså ja, Djurgården, det finns alla anledningar att oroa sig för hur deras form ser ut, men nu får de också ett landslagsuppehåll på sig att samla kraften och komma tillbaka och liksom försöka hitta rätt, för kvaliteten finns ju, det vet vi ju, det här laget, och stabiliteten finns, och det kan ju inte vara så att en högerback betyder så pass mycket som det just nu verkar som att det gör.
Det hade varit ett sånt fruktansvärt underbetyg för allt vad taktik och liksom material heter, om din liksom, du tappar 25-30% av din anfallskapacitet på att din ytterback går till Holland. Ja, då, hur bra var det då egentligen från början? Men det är någonting vi kommer att prata om i omgång 30. Men samtidigt, Malmö har ju, om vi bara tittar på MFF, visst, å ena sidan Champions League och bla 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 och succén där, men samtidigt man har tur att Djurgården går knackigt, för annars hade Djurgården fortsatt att mala på, och då hade man varit 6 poäng bakom igen, och det är inte jättemånga matcher att ta i kapp, och framförallt MFF-spelschema nu. Bayern, tuff match, Peking möter man. Man möter Djurgården, man ska upp till Borås.
Ja, man är Elfsborg också.
Elfsborg borta. Och sen mitt emellan det så ska du ner och spela i Turin och möta Juventus. Så att, ja, det finns anledning till lite frågetecken i Skåne.
Jag och Per Boman sprang ju på en Juventus-scout inför Hammarby-Malmö.
Jaha.
Ja, först bländade sig lite av resurserna som de gigantiska europeiska klubbarna har.
Och då att de kan skicka en scout inför Champions League-match?
Ja, nej, men det är klart att de gör det, men jag har svårt att se Malmö skicka någon till en serielunk-match till Juventus.
För... Såklart de gör, eller? De måste väl ha någon de sitter där och tittar.
Oavsett, jag vet inte vad man kan dra för slutsatser, kära, typ tre veckor inför den matchen i en lunkmatch bara någon dag efter att de slog ut Ludogorets mot Hammarby borta som är på konstgräs och ja, det, allt där till. Det är mycket grejer och jag tror inte att han blev så särskilt imponerad heller ska sägas. Malmö är ju ett väldigt bra lag men jag tror inte att han...
Nej, det var väl kanske inte den optimala insatsen från MFF som skulle sätta liksom få Djurgården eller få Juventus få skrämselhicka direkt.
Det tror jag inte.
Absolut inte.
Han hade väl, funkar väl inte med hans deeply abonnemang i Turin så han fick be sig live för att kunna se någonting sagt med all välmening ska sägas. Med det sagt, alltså som ni hör, det är ju mycket frågetecken, mycket utropstecken, riktigt svag spaning att det var verkligen en gul-svart matchhelg för att ja, AIK fick resultaten precis det de ville med Djurgården och Malmö. Förutom Elfsborg som hakar på, de är också gulsvarta och sen då dessutom gulsvart i derbyt i Göteborg och så naturligtvis Mjällby borta mot Degerfors också.
Det är bra vecka för många. Ja,
fantastisk vecka för dem som gillar gult och svart, för oss på Sportbladet som klär i rosa istället. Så ja, vi tar väl helt enkelt här och laddar för det som komma skall. Nu är det ju landslagsuppehåll så vi har ganska lång tid att ladda på oss till nästa omgång.
Då väntar ju ett Stockholms derby mellan Hammarby och Djurgården också.
Ja, det gör det ju och det är ju intressant att Djurgården brukar ha problem med Stockholmsderbyn. Det är ju en ganska liksom illa bevarad hemlighet om vi säger så. Men det brukar ju ofta vara att de har väldigt mycket medvind in i derbyn, att de har form. Precis. Och så vidare.
Och motståndarna brukar se väldigt svaga ut vid de tidpunkterna också.
Exakt, nu är det någon sorts motsatt situation, så vad kommer det innebära för liksom... för det här derbyspöket som man tjatar om hela tiden. Det ska bli väldigt spännande att se, tycker jag. Något annat ni ser fram emot från den kommande omgången när vi ska blicka framåt så vi tar oss igenom det landslagsuppehållet också? Måste du ha något att se fram emot, tänker jag.
Mm.
Lavan?
Ja, det är väl då alltså framförallt hur Malmö, som vi var inne på det, hur Malmö ska hantera sitt spelschema och hur man ska belasta och bygga sitt lag. Nu går det ju spekulationer om att Johan Dahlins skada är ganska illa. Inget som man har fått bekräftat. Moisander ska vara tillbaka enligt Jon Dahl Tomasson ganska snart. Man skickar samtidigt iväg 8 man på landslagsuppdrag, allt som allt. Och där 2 av dem spelar redan ikväll mot Frankrike i form av Adin Alic och Anel Ahmedhodzic. Så att det finns den här, vi pratar om truppbredd i all evighet, men nu kommer det till kritan, alltså hur bred är den egentligen och hur kvalitativ är den att hantera den här typen av, hur ska jag säga, finaler som är. Alltså det är en sak att Juve borta och sen åka och möta Mjällby hemma. Det är en sak. Men att ha dem, hur ska jag säga, den här
digniteten.
Att ha matcher av den digniteten så länge, det blir verkligen ett test att se hur bra de är på att hantera det. Så det är det jag ser fram emot mest.
Det kan ju vara en styrka i sig också. Det ska bli spännande för att just att få så här mycket toppmatcher på rad innebär att du liksom kommer in med en helt annan våg av kraft och bara liksom vrider på den rakt igenom ett sånt spel och sen går liksom med 9 poäng på 3 matcher. Mm.
Och du behöver aldrig jobba med motivationen heller, utan den kommer ju automatiskt om det är toppmatcher efter toppmatcher.
Precis.
Det är ju där, det är Malmö-Örebro där 25 september, den ligger dock lite i farozonen. Örebro har vaknat i sin sedvanliga höstform. Får vi se, upp till bevis nu för Besara, Hamad och de andra där. Men det sagt, tack till er Hugo, Josip, tack till er som har lyssnat och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.